En podcast från Aftonbladet.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Jag minns på upptaktsträffen i höstas så kramade han vår kollega Jonathan Fleck där. Och då tyckte jag liksom så här, oj, en kram. Det är ju länge sedan en journalist fick en kram. Men han är väldigt mjuk och genomtrevlig. Så att vi behöver fler gammeldanskare i svensk hockey.
Så där då, det är onsdag. Hockeymorgon är tillbaka. Både Ros och Abris på resande fot. Eller i alla fall, Abris, du är i Umeå, va? Visst stämmer det?
Jajamän, i Gurkarnas stad. Ja, befinner jag mig. Och dagarna tre faktiskt för att se starten på den här häftiga kvartsfinalen mellan AIK och Björklöven.
Just det. Och Ros, du är också på väg till Jönköping, va?
Ja, när folk lyssnar på det här så förhoppningsvis om Tågebergslagen och Västtrafik och SJ sköter sig idag, så ska jag försöka ta mig ner till Vättern och Jönköping och se HV71 mot Modo. Playout, eller ångestkval rond 3 kan jag säga. Jag har bara en snabb fråga till Abris. Vi stod ju domarinsatsen här i 2 dagar sedan. Det var ju Nord och så en ung Stockholmsdomare som jag tappade namnet på nu som dömde matchen.
Von Sievers heter
det. Just det, jag tror han gör sin tredje säsong på hockeyallsvenskan. Han slängde sig in i hetluxen där. Det var ju ett större misstag av domarna, men det får man göra. Men jag undrar, byter de domare tror du, eller kan de fortsätta någon där två med tänk på att det blir så infekterat?
Här signalen jag fått att det ska vara samma. Men vi får väl se. Det har ju varit lurendrejeri spel förut och runt det där. Så vi får väl avvakta och se lite här under dagen också hur det var tänkt sig. Men jag försöker ju lägga extremt lite energi på domarna. Det är ju idrott vi håller på med. Jag har ju suttit i den här podden och sagt att vill man ha millimeterrättvisa får man söka sig någon annanstans. Men det är klart det är olyckligt när det blir ett sånt stort misstag. Absolut, det är det ju. Och det ska ju inte ske. Och det var ju domarna också överens.
Jag tycker det är bra att de står bakom det är Björn Wettergren som är domarchef där på åkerfäkta, att de inte liksom slänger dem till vargen och bara tar bort dem, utan det är klart alla får ju misstag, och Nord var ju väldigt bra i tv efteråt, han erkände det. Jag tycker lite konstigt att det är 4 domare som står hyfsat nära den här händelsen, att ingen ser det, och att ingen, att man inte kan liksom typ blåsa av och samlas, för det är ändå blod på isen på något sätt liksom, så här, vad var det som hände? Men det är inte så här.
Ja, det som är lite speciellt med den situationen är också att du har ju ett friläge för hemmalaget i samma situation, och då ska du välja att blåsa av då, och så är det inte en utvisning. Du är inte säker, du chansar och så förstör du friläge för hemmalaget då. Så jag tror att det är komplicerade till det ytterligare. De upplevde, såg inte situationen i första läget och vågade inte blåsa då för att det var ett friläge.
Och det enda, de får ju inte gå ut till båset och kolla på någon liksom reprisspel. Det enda de kan hoppas på, men det hade ju aldrig Gurklöven gjort, det att det vevades på jumbotronen väldigt tydligt vad som skedde. Men det skulle ju aldrig man göra uppe i Umeå, utan hade matchen varit på Hovet så kanske det blivit liksom, då kanske man haft en andra chans att titta upp på jumbotronen och se vad som hände. Och sen är jumbotronen i Umeå, och min svetten är väl inte helt toppen heller så att säga. Synd, men skitsamma.
Det går ju inte att annullera ett mål heller liksom, att ta en utvisning efteråt på en videogranskning på högklubba. Då krävs det ju ett game misconduct i så fall för att du ska kunna annullera målet. Det var ju liksom, det var ett mål emellan i så fall om man inte har tagit en videogranskning. Så att det var väl en...
Nu blev det ju 5-2 också till Klöven, så att det var ju fler mål där också.
Men det här var ju det avgörande målet. Det var ju 3-2 målet som de gjorde, så att det avgjorde ju matchen. Det var läppfullt med dem, så att det var en jättemiss.
Men vad händer då? Är det ingen som får ta? Kan man bara gå ut och säga att det var en jättemiss, det var tradigt, och sen så är det så? Det finns liksom flera konsekvenser, det går inte att rätta till det.
Nej, det gör det inte i det läget, utan då handlar det om att byta domare i så fall. Att man avstängd, som man säger, som domare i så fall. Det svenska domarkåren har väl inte direkt tillämpat den metoden speciellt ofta. Liksom, utan man tycker väl ändå att spelare begår misstag, domare begår misstag, men som man börjar bänka spelare eller domare för ett misstag på isen, så är det säkert att det blir så mycket bättre.
Nej, och du, vi släpper detta då och går vidare. Det är ångestkvalet som du säger, Ros. Och det är ju, är det HV71 som den här anrika hockey, liksom, ja, organisationen, föreningen som ska försvinna? Eller vad säger du?
Jag vet inte, ni som har följt med i podden vet ju att jag har en liten kärleksaffär med HV71. Jag har haft den i väldigt många år, i kanske 25 års tid. Jag har alltid tyckt att det var en väldigt trevlig klubb och jag har varit med om väldigt många framgångar för HV71 i Jönköping. Så att jag har gått öga till HV71. Det man måste ha klart för sig, det är ju att senaste 5 åren har HV71 varit i 4 kval upp och ner och så vidare. Så att den här bilden av den här stormakten måste ju liksom nyanseras och bli... Jag måste ju skaffa mig en annan bild, att det här är ju faktiskt en krisklubb. Det här är ingen stormakt svensk hockey. Men det ska bli väldigt intressant att få förmånen att bevaka den här matchen ikväll. För att det står 2-0 i matchen till Modo. Nu är det 2 hemmamatcher i Jönköping. Det är nya förutsättningar ikväll. Men förlorar HV71 ikväll så ligger man under med 0-3. Och det har hänt i Norge väldigt nyligen. Det har hänt i Finland. Det har hänt i Schweiz. Det har hänt i Nordamerika att man har vänt 0-3. Men inte på en hög nivå i svensk hockey. Och med det vill jag säga att vinner Modo kväll så är det ju game over för HV71.
Mm. Men jag tror vi sa det förra veckan också, men jag undrar ändå. Är det inte kanske precis det HV71 behöver igen då? Åka ur, resetta, ta det från början, ta nya tag? Eller vad säger ni?
Ja, med tanke på hur det har sett ut de senaste åren så verkar man inte ha lärt sig så himla mycket av det senaste degraderingen. Då är frågan om man kommer att visa stor skillnad om man vill degradera igen eller om det till och med kan bli ännu sämre att man inte gör den här snabba återkomsten som man gjorde och ställer vi fast då nere i Hockeyallsvenskan. Så att jag ska inte på rak arm stå här och säga att det är bra om de åker ur igen, men för att de har ju bevisligen inte klarat av att göra en rebuild och komma tillbaka starkare.
Mm. Och för Modus del då är det är ju som återigen som ni sa inledningsvis här, det är ju sport vi håller på med och då är det ju Modus som är det bättre laget ju. Och då är det inte mer än rättvist att de klarar sig vidare, eller hur?
Nej, de har ju vunnit 2 matcher rättvist. Sen har de gjort en grej också. Jag har ju följt den här serien och jag har gått på träningarna och jag har pratat med lagledare eller sportchefer och tränare. Och det är en sak som slår mig. Visserligen leder Modo mot 2-0 nu. Man är lite glada, det är självförtroende. Men plockade ju Fredrik Andersson inför det här kvalet, eller inför omgång 52 egentligen. Och han twittrar, alltså han är ju, du vet ju hur han är, Abris. Han är ju en energiknippe utan dess lika. Han kommer in i ett rum, han skrattar och han babblar och han pratar med alla. Och jag tror hans liksom sätt har spridit ett lugn i Modo. Jag såg ju Karlin här på slutet. Alltså, de här mörka ringarna under hans ögon blev ju bara större och mörkare för varje gång jag såg honom. Anton Blomqvist har ju inte direkt liksom anlag på ringar sådär under ögonen, men han ser väldigt pressad ut och han jag vet inte om ni såg tv-bilderna, han tryckte en pizza när han blev intervjuad och sådär. Alltså han är sjukt stressad. Varje gång jag såg honom i Övik så var det nästan så att han hoppade till lite sådär. Så att, jag vet inte 17 och inte om de inte ska ha tagit in en ny huvudtränare. Alltså bara en ny röst. Inte ändra någonting, men bara någon som inte kommer in med den här jätteryggsäcken på sig. Som Kalin och kanske Anton Blomqvist har.
Men HV har gjort samma sak där med Stefan Nyman. De ersatte ju, ja. Tog in honom då istället för Fredrik Stillman där precis i slutet.
Jo, jag vet. Men det är en stor skillnad. Alltså Fredrik går in och frontar Modo nu. Stefan Nyman ser jag inte någonstans. Jag såg han en gång i en lounge-soffa på Elite. I övrigt så tar han väldigt lite plats. I alla fall som jag upplever det utåt. Så kanske han tar stor plats i omklädningsrummet, vet jag inte. Men en stor skillnad är att Fredrik Andersson går på presskonferenserna. Han pratar väldigt mycket folk och Kalin kan fokusera på sitt. Jag tror knappt Kalin lämnar båset eller omklädningsrummet. Jag såg att han gjorde TV4 visserligen.
Nej, så verkar ju Anton Blomqvist drivas bra i med presskonferenser och tv-intervjuer och så vidare. Det är ju, känns som att han inte har något större problem med att fronta media, med sig så.
Mm. Men så kan man ha olika personligheter. Men vet ni, det här låter ju väldigt spydigt och kaxigt av mig att säga. Men hur är stämningen egentligen på plats i ett sånt där ångestkval? Jag menar, i fotboll, ni vet ju vem jag hejar på i fotboll. Det går ganska bra för oss i fotboll. När det kommer till hockeyn, men jag har väl varit ute när jag har gjort hockey i samband med att det har gått bra. Som förra året för Rögle, då, det var ju jättegod stämning där när de spelade finalserie, givetvis. Det var väldigt länge sedan jag var i ett sammanhang där det är så mycket ångest som i ett kval. Kan ni beskriva stämningen? Den som man inte får se på TV, den som inte finns på isen, den som inte skrivs på Twitter på något sätt.
Jag kan ge ett exempel. Jag känner ju många runt 2071 och jag gör ju bort med varje gång jag ska hälsa på någon, känner jag. Så jag satt och käkade frukost med Stillman och du skulle säga läkaren där, hjälp mig avvis med namn här, han som skickade
Karlman.
Ut. Karlman.
Jonas Karlman.
Ja, och satt Johan Davidsson med där. Och då blir jag, säger så naturligt, hej Johan, är allt bra? Säger jag. Och sen bara, när jag sagt det, bara med idiot, vad fan, fattar väl att allt inte är bra? Sådär, alltså hänger du med? Alltså man är så van att ge en liksom enkel hälsningsfras, men det är väl klart att i det läget de är, alltså svaret jag får, då tittar de på att nej, det är inte så bra, säger de liksom sådär, och tycker att det är sjukt konstig fråga. Liksom sådär. Så att de är superprästarna. Det står spänt och nervöst och det är en otäck känsla, kan jag säga. Och den kommer nog infinna sig direkt när man rullar in vid Jönköping 3:30. Då. Det kommer vara spänt på byn.
Och det är också, som jag säger, det är inte bara liksom runt lagen, utan det är även på läktarna. Normalt sett är det liksom lite fest och fjolkim och gå på hockey. Sådär. Det här är ju bara möjligtvis lättnad i så fall, om man liksom klarar av det. Finns ingen glädje i stort sett över de här matcherna. Det är den enda lilla glädje möjligtvis då när ett lag klart att de klarar sig kvar. Men oftast är det mest lättnad, känns det som, från publiken också.
Och tänk er vad som händer om Modo gör 0-1 på ett skitmål, 0-2 på powerplay. Alltså det kommer helt knättyst i Husqvarna-vardag. Och så kommer det börja liksom, folk kommer så nervöst prata på läktaren. Den blir spännande för att beskriva utåt i en tyckare efter matchen.
De hade ju en extremt tuff banderoll där förra året redan när de klarade sig kvar. Så man kan ju tänka sig vad budskapet från ståplats kommer att bli om de nu åker ur. Dessutom gör det på hemmaplan om det nu blir två raka där. Nej, det var så många sådana matcher i Jönköping, där har liksom bara luften bara gått ur det där laget och publiken har i princip lämnat arenan. Så att de sista 4-5 åren för HV-fansen har varit fruktansvärt. Alltså.
Var du när de åkte, alltså var du på sista matchen när de åkte ut på Brynäs?
Ja, det var jag ju. Det var ju Gävle.
Det var Gävle.
Jag intervjuade Simon Önerud där som hade väldigt ledsen. Om jag minns rätt. Man är ju lite surrig i huvudet. Men nej, men så var det väl. Det var väl Brynäs som klarade det i Gavlerinken. Det som hette Gavlerinken förut.
Och då måste det vara ännu värre om de åker ut på en fredag. Nu på fredag. Vi ser att Modo vinner ikväll. Och så åker de ut på fredag kväll på hemmaplan. Alltså det... Usch, kan jag säga bara. Liksom.
Nej, sen är Modo gjort bra tycker jag också. Jag kritiserade dem en del under säsongen för försvarsspel. Men klart, släpper man in 2 mål. Så har man väldigt, väldigt stora chanser att vinna matcher. Och det är där Modo ligger nu någonstans. Nu är ju HVs offensiv kanske inte riktigt, framförallt inte när inte powerplay och Henrik Borgström är med speciellt vass. Men det tycker jag väl är det stora. Och som har gjort att Modo verkligen kan vinna de här matcherna. För det är väl inte att man har propagandaspelare i 3 perioder i de här matcherna. Men så länge du håller nere antalet insläppta mål så har du väldigt, väldigt bra chans att vinna matchen.
Jag har ju en shitlist med de otrevligaste spelarna. Den behöver jag ta här som jag har träffat.
Men det är det du ska göra.
Nej, vänta. Ni fattar, det är röd tråd här. Jag har ju också en hitlist. De som jag tycker är trevligast. Och högst uppe där så har jag kanske Mikael Holmqvist. Gustav Nyqvist. Jag har Stefan Liv. Och jag har Stefan Loppan Hellqvist där. Men jag har en ny spelare som har ramlat in på topp 5. Och det är Mikkel Agard. Den dansken, gamle dansken, han är ju 30 år. Jag vet inte om han var gammal dansk. Men herregud, vilken trevlig person och intervju. Och vilken mjukis och så vidare. Jag minns upptaktsträffen i höstas så kramade han vår kollega Jonathan Knäckta. Och då tyckte jag liksom så här, oj, en kram. Det är ju länge sedan en journalist fick en kram. Men han är väldigt mjuk och genomtrevlig. Så att vi behöver fler gammeldanskare i svensk hockey. Men han är duktig också. Han gör ju sjukt med mål och sjukt många viktiga mål. Det är där. Nu har jag knutit ihop det.
Ja, men vad bra. Fler gammeldanskar. Alltså jag tycker ju om danskar. Jag menar, jag är från Skåne. Jag heter Nilsen i efternamn. Men jag, för mig har alltid danskar varit, nu, detta är jättefördomsfullt, men lite som mer bordusa och hårda. Och, eller? Den här gammeldansken här motbevisar ju allting då ju.
Ja, jag håller med. Danskarna är rätt gemytliga, va? Är de inte det? Det tycker jag.
Ja, kanske. Ja,
men jag håller med vad du säger. Att de, ibland så har jag förstått att danskar i ett hockeylag kan vara lite lurigt att ha. För de går sin egen väg och de liksom...
Exakt.
Nej, okej inte. Ja, du vet. Alltså lite sådär liksom bröliga och sådär. Det är ju en annan stämning i Danmark. Det är ju mer kontinentalt där än vad vi har i kanske Tokyo. Sverige. Men han har väl kanske, han har varit många år i Sverige nu, så han har väl blivit försvenskad. Jag fick träffa hans fru efter matchen och lilla dottern Lykke, som på övrigt betyder lycka på danska. Han har ju ritat in Lykke på klubban där, så att han har väl gjort 8 mål med den där klubban, tror jag, sen lilla Lykke kom till livet.
Ja, det kanske är ett vinnande koncept. Men Abrist, jag är ju så dålig på att fokusera på hockey allsvenskan, och det får jag erkänna, men jag tänker att vi ska göra det ändå naturligtvis. Det är ju en super, det är superspännande, framförallt att följa AIK, eller?
Ja, med tanke på den förvandling de har genomgått sedan Roger Melin tog över laget. Det var 22 segrar på de 25 senaste här i grundserien, så har ju förväntningarna skruvats upp rejält på Gnaget, och kunde väl inte riktigt leva upp till det den första matchen. Det var ju väldigt jämn match, kan jag säga. AIK tyckte det var bättre i första perioden, Björklöven lite bättre i andra, och så var det väldigt jämnt i tredje. Så det hade ju kunnat gå hur som helst. Nu blev det ju den här uppmärksamma situationen som avgjorde matchen. Och klart, hade AIK fått den så hade man säkert vunnit den också. Så det kommer bli precis så jämnt, tror jag, som många hade förutspått den här matchserien kommer att bli. Jag tror det var extremt viktigt för Björklöven att under nya ledningen med Daniel Rahimi då på en seger direkt här, för det har ändå svajat rätt ordentligt också även sedan Rahimi tog över, så att det var jätteviktigt för Löven. Nu får vi se om AIK kan studsa tillbaka idag.
Tänker att vi tar oss till någonting som är hockeyns kanske sexigaste då. Alltså det ska ju spelas kvartsfinalen nu ju. Och det är, och jag måste bara börja i en ände först innan vi går in på det. Naturligtvis vill jag ju, alltså jag har ju alltid en egen agenda. Det är ju, jag är ju en superdålig journalist. Jag är ju så oobjektiv och jag ställer ju bara frågor som intresserar mig själv. Men kul för Malmö, eller?
Jättekul. Ja. Jag har ju varit kritisk till Malmö lite grann, så jag måste hylla dem här. Minsta budgeten och i hela SHL och tar sig då till kvartsfinal. Jag kritiserar, men det har varit lite uppgiven där nästan när man först släpper landslagsbacken Olas Mattsson till Färjestad och sen väljer Björn Liljander att lämna, och man funderar lite grann på om någon vill vara kvar där. Men jag tror att det blev en liten tändvätska för Malmö också att det här hände med Liljander. Det kändes som att alla blev lite extra förbannad, knöt näven och tänkte att vi ska inte jävla visa honom att vi har gick till fel lag. Och tittar man nu i slutet på säsongen så är det ju bara och känna att Malmö fick rätt. Mm.
Ja, och vilken klubb lämnade Liljander för?
Ja, för HV menar jag. Så ja, det jag menar att de är, alltså... Helt det var ganska roligt. Klart vilket, att han gjorde fel val då, i det här läget. Mm.
Vi sitter ju och gör så här årsbokslut för alla lag och blickar framåt. Vi kallar det för silly season och den exakt vilket lag du är. Och jag fick Malmö på min dag. Och jag fick ju panik här någon vecka innan... Innan det var slut, omgång 52 var spelad. För att Malmö hade ju egentligen, alltså, 3 omgångar i rad på slutet så hade ju säsongen på tagit slut. Så jag satt ju med den här texten klara tiden och jag hade topratat med Oskar Alsenfelt och Jens Nilsen och förberett allting, alla nya spelare, vilka som skulle in eller ut, och de själva var ju nästan med på noterna att men det är 9 poäng kvar att spela om och vi 8 poäng upp. Ja, men det är kört. Och så bara studsar man in i slutspelet, sen dunkar ut Rögle ärkerivalen med 2-0 i matcher. Det är jättebra. Jag får nästan en känsla av att de gav upp, men då började de spela avslappnat och allting bara satt.
Ja, Malmö var väl nästan ner inne i kvalstriden också. Man hade 6 raka förluster där på slutet innan man kunde vinna mot Rögle då i sista matchen. Så att det var ju... Ja, det har varit en väldigt speciell säsong för för Malmö, det måste jag säga. Det har liksom gått väldigt mycket upp och ner. Men nu är man där och nu ställs man mot serieledaren här då. Det blir alltså tabelltian då mot seriesegraren. Så att svenska hockeyligan har alla chanser nästan att vinna SM-guld.
Men jag måste fråga, eftersom du bor i Gävle, hur är stämningen i Gävle? Och de här förlusterna som Brynäs har radat upp på slutet, alltså ska vi bara kasta dem i liksom Furuvikspoolen, eller ska vi ta det på allvar? Eller vad, sådär. Alltså det känns ju som att de har hotladdat för slutspelet, men i min bok är det ju livsfarligt.
Ja, nej, men de var nog lite sådär, jag tror att känslan är lite grann att man, lite som inför premiären på något sätt, att man är lite osäker på var laget befinner sig. Samtidigt så tror jag att man är väldigt, väldigt nöjd med säsongen som har varit. Det är klart att det är en flopp om Brynäs åker ut mot tian i en kvartsfinal, men går man in med vad folk hade för förväntningar då inför säsongen, så var det ju väldigt många som tippade Brynäs i kval. Och så där. Så att jag tror att det är lite blandad känsla där, men det är klart att man blir besviken om det här laget skulle förlora direkt. Men jag har så svårt att se att den här, det är ganska mycket äldre spelare där, att de skulle liksom bli sämre nu när det drar ihop sig till den roligaste tiden på året. Men jag håller med om att det kan vara lurigt att backa sig in i ett slutspel, absolut. Det kan det vara. Samtidigt som jag sa, Färjestad hade 12 raka med poäng förra året och åkte ut direkt. Så att det handlar nog mycket om hur förberedd gruppen är på det här. Det är svårt att se att man inte skulle vara det faktiskt. Så att det kan vara nyttigt också att åka på lite. Känna att man är mänskliga här inför slutspelet. Så att jag, på något sätt så gäller Brynäs gälla som favorit i den här matchserien. Mm.
När vi ändå pratar om Färjestad, så måste jag ta upp en händelse som skedde här för någon dag sedan. Anaheim kallade tillbaka Stian Solberg några dagar innan slutspelet. Jag vet inte hur länge du var med på hockeymötet i måndags, AB, så jag vet att du skulle flyga upp till Umeå. Men du hörde ju min take på det hela, att jag tror att det här bara får händas från Anaheim för att de tycker att Färjestad inte... Ja, att de hade fått ett löfte från Färjestad att de skulle spela klara, och så tog de in Lindbäck och då var de tjuriga och så flyttade de klara. Och nu tar de en av åtta backar tar de bort från Färjestad någon dag innan slutspelet. Vad tror du att det här beror på? Jag tror att det bara händer i alla fall.
Det beror ju på att Stian Solberg inte spelar på sex backar. Det är ju det stora hela på det. Det är att de inte tycker att han får det förtroendet som han förtjänar. Det är väl lite grann som det var förklarat på det sättet. Det hade Stian Solberg spelat på sex backar, så hade Anaheim aldrig kallat tillbaka honom. Så att det är väl det stora.
De kallar ju tillbaka honom och beropar att de hade skador i Anaheim. Och i Anaheims organisation så finns det 14 backar just nu.
Ja. Men det är ju, jag tror inte Stian Solberg har varit duggnöjd med sin roll, om jag ska vara helt ärlig, här på slutet eller på under säsongen.
Men det är ju tufft innan slutspelet, att vi säger att de får två backskador Färjestad, så är det ju, det blir ju turligt läge för dem.
För Färjestad är det tufft, men jag tror inte det hade genomförts om inte Stian Solberg hade varit med på det, om man säger så. Jag tror att han är missnöjd. Nu plockade man in en nordamerikan här också som går före honom på backsidan och så vidare. Så att, men det är en tuff situation för Färjestad, absolut. Så blir det ju. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att man tycker att varken Klara eller Solberg kanske har fått det förtroende som man hade önskat för den här hemhåll.
Men det förändrar ju också när man ska låna spelare som är SHL-klubb från Nordamerika. Det är ju ganska ofta att man har inlånande spel. Alltså man... Att en klubb signar en spelare, så det första året så spelar man i Sverige och så vidare. Och då måste ju den typen, om den svenska klubben inte spelar spelaren så mycket som en klubben tycker att man ska spela den, då kanske de bara rycker tillbaka den. Det är ett lurigt sätt också, och om det här blir en vanlig företeelse i hockeyn, att man bara liksom, nej, han får inte spela, då kallar vi hem.
Men jag sitter och tänkte på det här också. Men SHL-klubbarna gör ju likadant med hockeyallsvenskan. Nu har ju Anton Olsson, alltså Brynäs, rycker hem precis mitt i Moras viktiga slutspel. Och så spelar han J20-matcher med Brynäs liksom, typ sådär. Så att det är ju så systemet funkar. Och vi gör ju likadant här hemma.
Det kanske är en näringskedja. Jag tyckte det bara var tufft av Anaheim. Jag har sökt deras general manager här och hoppas att han rasar mot Färjestad. Men han har inte återkommit. Återkopplat till mig. Jag köper inte att det handlar i alla fall om att den officiella versionen att det är för att Anaheim har problem med, eller två backar just nu i alla fall, utan då tycker jag man kanske skulle varit öppet med det och sagt att ja, men vänta nu, han får inte spela. Killen måste ju spela, han sabbar sin säsong. Vi måste ge en istid.
Det blir väl intressant om vi hörs och säger gärna hemma att de har en plan för Solberg här. Så att det lär väl finnas något ställe att stoppa in honom bland de här 14 backarna. Han spelar väl med AL-laget framförallt.
San Diego Gulls är deras farmalag. Det är det coolaste namnet. Det var roliga, många roliga namn i Storstockliga. Mm.
Men vet ni, jag försökte bryta in så mycket när jag hade Malmö-diskussionen. Men jag fick inte chansen, så att jag kommer gå tillbaka dit. För att jag har en fråga till. Jag är kvar där. Jag har ju en kompis, en väldigt nära, som är superinsatt i hockey, följer all hockey. Han är superduktig, har jobbat på SVT också, även han journalist. Skrev till mig för någon dag sedan och skriver, om du vill att vi ska nörda ner oss, så kan jag varna för Malmö. Och jag kan gärna berätta varför det kommer bli ett så jobbigt lag att möta. Då jag ställer frågan till er, varför blir det ett så jobbigt lag att möta?
Men har han inte förklarat, eller har han inte gett sin take på varför det ska bli, eller är det stopp där?
Nej, men han sa ju, du frågar ju alltid mig innan säsongen drar igång och slutspelet sådär, vad du tror, hur du tror det kommer att bli. Och jag skrällvarnade ju för Malmö, och så blev det ju lite grann också. Och sen så sa han, jag kan gärna nöra ner mig och förklara varför de kommer bli så jobbiga att möta. Och då tänker jag, då kanske ni vet varför de kommer bli så jobbiga att möta.
Ja, men jag tror framförallt att det handlar om att de är dels in i ett härligt flow här med tre raka då, mot Rögle. Man kommer in i slutspelet på sista sekunden, man vinner åttondelen, man har verkligen allt att vinna det här. Man är ju underdoggen som ingen tror på. Jag tror inte att Malmö spelmässigt kommer att tokeöverraska Brynäs på det sättet. De har ett ganska trubbigt lag också, Malmö. Det vimlar ju inte av forwardstjärnor, om man säger så. Så att, jag tror mer i så fall den här... det här goet och entusiasmen och det här underdog-perspektivet som kommer att göra att Malmö kommer att bli jobbig att möta. För det kommer att bli kvartsfinaler där liksom. Men, ja, den är tuff för favoritlagen. Jag satt och kollade på Djurgården igår också mot Mora där för att kämpa. För att liksom vinna de här två första matcherna och så där, fast man är en stor favorit. Så att Malmö är allt att vinna. Det tror jag liksom är deras stora faktor i den här kvartsfinalen.
Det är ju det mentala också det hela. De har kommit en vinnande trend och på något sätt har klarat upp en match av Brynäs, så har de gjort det jättebra enligt expertisen. Och då har man ju, jag har lite copy-paste på vad vi säger, men de har ju allt att vinna. Den känslan är ju så skön när man känner att ja, men jag ska egentligen bara åka på tokslut, men jag ska i alla fall bevisa att jag kan ge det här laget en match.
Sen har ju målvaktssidan varit svaj i Malmö under hela säsongen. Nu har ju Marmelin kommit in och spelat väldigt, väldigt bra. Så att det krävs ju definitivt ett riktigt, riktigt bra målvaktsspel fortsatt från Malmö för att man ska vara med och störa Brynäs.
Ska vi tippa kvartarna? Vill lyssnarna höra sånt?
Ja, jag tänkte att vi skulle göra det. Det var exakt min nästa fråga faktiskt. Så tippa gärna kvartarna. Vad säger ni?
Ja, men börjar med Brynäs Malmö så säger jag 4-1 i Brynäs.
Luleå Växjö. Jag tror att det är tredje året i rad de möts för övrigt. Jag säger 4-1 till Luleå.
Så du ska inte tippa, vi tippar varannan typ?
Ja, men vi gör det, eller så blir det så.
Ja, och jag tror att Frölunda vinner mot Timrå med 4-2.
Åh nej, det vill inte jag.
Och här kommer en skräll i alla fall, så att det inte bara är liksom... lag 1-4 som vinner. Färjestad och Skellefteå 2-4. Jag tror Färjestads målvaktsproblematik gör att de har väldigt svårt att vinna en längre matchserie. Liksom HV71, det känns som att det är samma situation i de här lagen, att de bara har backup-målvakter i målvaktsbesättningen.
Ja, det var det då. Och så får vi väl se framåt här nu. Det som är så bra, det är ju att allt det här är inspelat, publicerat och ute, där ute i världen. Så att vi kan alltid gå tillbaka och lyssna på hur det gick för er. Och om man får stå med skämsmössan eller om man hade helt rätt. Mycket bra.
Vi måste avrunda med i alla fall, eftersom din kärlek för fotbollen i den staden du befinner dig. Hur kallar du Malmö FF? När du pratar om det laget och jag kom så här, vad säger du? Hur kallar du laget då?
Malmö, oftast.
Aha, för det jag hörde när jag var i skolan att de sa, ska vi gå på IFIT?
Va?
Säger man inte så länge. IFIT?
Nej, det har jag inte hört.
Nej, alltså MFF, fast man tar bort M-et. Ska vi gå på IFIT?
Oj, vad det var inte bra tyckte jag.
Nej, okay. Nej, jag tyckte det lät jättetöntigt och så vidare.
Men det jag menar. Inte,
det kanske inte stämmer då. Men det var jag hörde i alla fall någon gammal gubbe sa när jag var där. Att, ska du ner på IFIS? Så sa, nej, jag ska på Red Hawk.
Ja, nej, det har jag faktiskt aldrig hört. Utan man säger nog bara Malmö. Inte ens MFF känns också konstigt att säga. Man säger bara Malmö.
Men det, och IFK Malmö, de är helt borta. Det finns ingen som bryr sig om dem. Alltså det finns ju två Malmö-lag i.
Ja, nej, tyvärr. Alltså, så det har, tyvärr har det blivit så här i Malmö. Nu vet ni kanske att vi spelade Svenska Cupen också mot IFK. Vann på förlängning till slut hemma. Det är ju det, jag vet inte om jag rör mig i fel kretsar, men det är det alla pratar om. Samtidigt har jag ju varit här ett par dagar nu. Så har det ju min mamma som inte liksom har någon relation till hockey kom till mig och sa: har du sett vad roligt för Malmö? De har gått vidare. Jag bara, ja, det var väl kul. Så jag tror att med framgång så tror jag också att det kan komma en förändring. För just nu är fotbollen och Malmö FF för dominanta. För att svara på din fråga i en lång utläggning. Men det händer någonting.
Hoppas de fyller hallen nu att Hörsten Nilsson där, han börjar bli till åren, att han får uppleva ytterligare ett roligt slutspel med hans kära rödhökar.
Mm, det hoppas jag också. Ska någon av er komma hit och se de matcherna? Följa dem.
Det borde vi väl göra, men vi är inte så långt fram än i vår planering. Det är verkligen dag för dag här. Vi kör den här klassiska slutspelsskadegrejen. Att vi tar det dag för dag. Det beror ju så mycket på vad som händer i Jönköping och så vidare. Och så, hur man får ihop reschemat. Men jag skulle bli jätteförvånad om inte vi kommer att besöka Malmö Arena nästa vecka.
Ja, men vad säger som en livepodd på Elite Hotel nästa vecka? Match 3 eller 4 eller något sånt där. Då hade hela Malmö gått och kul kanske.
Nej, det hade varit otroligt väl. Och sen så får vi med oss lite spelare och så. Utan att lova för mycket. Men vi kan väl försöka göra vårt bästa och rodda i det.
Ja, precis. Precis.
Ja. Ja, men då så. Då ska jag släppa iväg er. Eller var det någonting mer ni ville nämna innan vi... Så
att... Nej, jag måste rusa till tåget här. För det blir lite stressad.
Det var därför jag ville avrunda. Bra. Då hörs vi nästa vecka. Ha det bäst så länge.
Hej. Tack så mycket. Hej, hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.